Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Ska göra det i och för sig. Hej och välkomna till den allsvenska podden som görs i samarbete med Robert Laul och Per Boman. Det är jag som är Laul och det är du som är Boman. Hej Per.
Hej.
Sent om sider kommer då podden som ska fokusera på omgångarna 6 och 7 av årets allsvenska. Det har ju varit veckomatcher, det har varit rörigt. Vi gillar egentligen inte veckomatcher, Boman, varför inte?
Viktigaste skälet är att det förstör den naturliga rytmen i de allsvenska omgångarna. Det trasar sönder samtalet. Det gör att man inte känner sig... Att man vill ju ha en match att hänvisa till varje lag. När det är två matcher så... Ja, jag tycker åtminstone det känns luddigt och svårfångat.
Ja, och spelar man då inte in mängder av avsnitt hela tiden så missar man ju då kanske lite ur den tidiga av de här två omgångarna då, det vill säga i det här fallet omgång 6. Och andra sidan har vi ju då väldigt mycket att prata om eftersom vi i någon mening ska beröra två omgångar. Redan ikväll spelar vi för övrigt då Malmö FF mot Elfsborg i en tidigare lagd omgång, apropå röra. Men vi ska ta oss an våra ämnen, de är som vanligt 50 antalet. Men vi ska väl först ta upp en sak som rör oss, eller då framförallt mig. Och den här poddens framtid egentligen i just den här konstellationen då. Den är ju inte knuten till vare sig dig eller mig, utan den heter ju Allsvenska podden. Sen är det du och jag som har haft ansvaret för den i, ja vad är det, snart 3 år va?
Det tror jag.
Innan det var det andra personer och innan det hade vi andra poddar. Men det har ju precis blivit offentligt och officiellt och allt vad det heter att jag flyttat till Göteborg i sommar. Och det innebär att jag slutar på Aftonbladet och Sportbladet den 15 augusti. Kommer jobba kvar med Allsvenskan fram till dess. Men slutar på Aftonbladet den 15 augusti och börjar jobba på Göteborgsposten från och med den 1 september. Och på GP kommer jag ha liknande arbetsuppgifter. Jag kommer följa Allsvenskan och svensk fotboll och så här. Men jag kan ju inte göra det med dig då, Boman. Eftersom vi jobbar på vi blir konkurrenter helt enkelt. Vänner men konkurrenter, får vi väl säga. Och ja, som sagt, vi kommer spela in ett avsnitt till i alla fall. Vi spelar in poddavsnitt nästa vecka. Och ja, efter det så får vi helt enkelt se hur den allsvenska podden kommer se ut i framtiden. Om det blir några fler avsnitt under juli och augusti. Du är ju iväg på mästerskap och OS och allt vad det var. Så att, poddens framtid i den här formen är lite oklar just nu.
Ja, jag tycker givetvis att det är sorgligt att du ska sluta. Det kanske blir navelskådande att prata om det i podden så, men jag tycker att det ska bli jättetråkigt givetvis att du ska byta arbetsplats. Nu är GP en trevlig tidning på, inte alla sätt, men på många sätt i alla fall. Sportbevakningen är trevlig och jag tror att du kommer göra ett utmärkt jobb där. Men som sagt, för mig personligen så är det ett svårt slag att ta. Jag tycker att det ska bli, kommer bli tråkigare att gå till jobbet. Så att får försöka ha trevliga poddavsnitt nu på slutet och göra det bästa utav det här. Men det är lite av en chock som jag försöker smälta, även om jag vetat om det lite ett tag så är det någonting som jag måste då hantera, det här tomrummet i mitt liv som kommer komma då helt enkelt om ett tag.
Ja, nej, men det är klart att det är vemodigt för mig också såklart, och mycket känslor och så. Jag menar, jag har varit på Aftonbladet och på Sportbladet i ganska exakt 20 år. Jag började i maj 2001, så att det är ju precis 20 år här nu då. Och vissa av människorna här, Bank och Flink och Wagner och Petra och ett gäng här, de har jag jobbat med i alla de här 20 åren liksom. Så att det har ju blivit vänner för livet och så. Du och jag har ju jobbat tätt och nära och haft ett väldigt bra samarbete i kanske 10 år i alla fall här nästan. Va? Så att det är vemodigt, men samtidigt, jag är från Göteborg. Jag får flytta hem, vilket jag är väldigt lycklig över. Var det Håkan Hellström sjöng väl att Stockholm blev aldrig min stad. Det är lite så man kan känna sig som
en göteborgare. Bränna ner Stockholm till och med, som
jag
minns
rätt. Jag har försökt, men jag har inte lyckats. Nej, men skämt sido. Det är väl så man kan känna lite som en göteborgare i exil. Och att man får komma hem helt enkelt. Och GP är tidningen som jag hämtar i brevlådan som liten. Jag har en stark relation till den också, känslomässigt stark relation. Det var någonstans min dröm när jag utbildade mig en gång i tiden till journalist i slutet av 90-talet. Jag såg liksom framför mig att det skulle bli en reporter på Göteborgs-Posten. Sen blir livet inte alltid som man har tänkt sig, men nu går den här drömmen i alla fall i uppfyllelse då. Så på det sättet är det väldigt bra, men det är klart att det är ett vemod och en sorg med alla de relationerna som jag har här med människor på tidningen.
Vad kommer du sakna mest med Stockholm då, om man får ställa den frågan? Och nu kommer du vara kvar lite tag till givetvis, men spontan fråga.
Ja, nej, men eftersom vi sitter i en fotbollspodd här och det är det vi ska förhålla oss till, det är klart att det finns ju en jävla kraft i den här Stockholms fotbollen. Den är ju någonstans... Den är ju lokomotivet på många sätt i fotbollsallsvenskan. Det finns otroligt många värden i lagen och föreningarna utanför Stockholm. Och Malmö FF har ju varit liksom den sportsliga giganten här i många år. Innan dess var det IFK Göteborg. Men den här liksom kraften som finns i det stora intresset för de här tre Stockholmslagen har ju blivit något... Ja, men som vi under vår tid i den här branschen egentligen har fått uppleva. Det var ju inte så på 90-talet, 80, bakåt i tiden liksom, utan det är ju, skulle jag säga, under 2000-talet då de här tre Stockholmslagen på olika sätt har varit ett sånt lokomotiv med alla sina supportrar och mycket folk på matcherna och så här då, ja, innan pandemin givetvis. Men så det är klart att den hett som det kan vara runt Stockholms fotbollen i vårt yrke, den då måste vi blåva tillbaka till liksom sina Champions League-landsdagar om det ska bli samma drag i Göteborg liksom. Malmö måste liksom lira i Champions League för att det ska bli det här trycket någon annanstans, så att ur ett jobbperspektiv så är det klart jag saknar det personligen och privat. Stockholm är en otroligt vacker stad. Man tar det lite för givet ibland, men det är fan vad det är vackert när man promenerar här när våren och sommaren börjar komma och man går över broarna och man ser vattnet. Man är så bortskämd med hur otroligt vacker den här staden är som huvudstad i jämförelse med i princip alla andra städer som existerar. Otroligt vacker stad. Inget ont om Göteborgs utseende, men Stockholm har rent visuellt något unikt.
Jag vill ändå lägga in två negativa aspekter av att flytta till Göteborg, och det är ju nummer ett, för att vara en stad vid havet så går det ju inte att bada i Göteborg någonstans. Jag studerade i Göteborg under några år då till journalist och bodde på Masthugget, trivdes väldigt bra i Göteborg, men det var ju hemskt att behöva åka så långt för att kunna ta ett uppfriskande dopp i havet. För mig som kommer från Blekinge i Karlskrona var det svårt att ta in att det var så svårt att bada i Göteborg. Och nummer två, att jag hade ju oerhört svårt när göteborgare då, som trots allt är mer självgoda än stockholmare vad gäller sin egen stad, kom fram till mig och sa, du vet, Göteborg är ju så härligt för att det är ju en liten storstad men också en stor småstad, och det är ju så otroligt självgott att höra det. Men det är det enda negativa jag kan säga med Göteborg, det är de två sakerna. Annars har du ju valt en utmärkt stad att flytta till.
Jag har väldigt mycket att säga om vattnen kring Göteborg, både vad det gäller liksom dess fantastiska utbud av sjöar och framförallt då kanske en jämförelse mellan hav. Jag menar, här i Stockholm finns ju för fan inget hav, det finns inget havsvatten, det är bräckt vatten, det finns inget saltvatten här. Så att, ja, jag vet inte om jag behöver säga så mycket så, det finns åtminstone ett hav i Göteborg och det är vi är tacksamma för. Vad gäller det övriga där, brukar man inte säga att Stockholm är en liten storstad och Göteborg är en stor småstad, så
ja, det är möjligt,
uttrycka det. Jag tycker min upplevelse är snarare att det är stockholmare som hela tiden vill hävda att göteborgare vill jämföra sig med Stockholm, medan i Göteborg, där bryr man sig inte riktigt om Stockholm. Man har liksom håller sig inte till det. Man struntar lite i det. Men däremot när man som göteborgare kommer upp till Stockholm, ja, då kan du ge det fan på liksom att Stockholm hänger i klasar runt och ska prata om det göteborgska mindervärdeskomplexet. Medan i Göteborg så rycker man lite på axlarna åt det där och sköter sitt.
Ja, det är möjligt. Det är möjligt. För mig som har bott i båda städerna men inte är från någon av dem, så vill jag ju i grunden säga att stockholmare är mer självgoda. Men jag upplever trots allt att göteborgarna är något mer självgoda kring sin egen stads förträfflighet.
Dagen till ära är jag dig sista ordet i den här diskussionen, Per Boman. Den kan jag bjuda på när jag trots allt är nöjd med mitt beslut. Vi ska lämna min flytt där och den här poddens framtid. Men det är ju klart att det är relevant att berätta och informera våra lyssnare om detta. Mm. Men nu har vi gjort det och kastar oss över veckans ämnen helt enkelt. Och vi börjar lite utanför fotbollen, men som ju givetvis berör fotbollen väldigt mycket. Det har varit en matchfixningsrättegång i Malmö tingsrätt som jag har följt i ett par dagar. Det är en unik rättegång så tillvida att det nya brottet spelfusk prövas för första gången. Den brottsrubriceringen infördes 2019 och det har aldrig varit några åtalade för det tidigare. Man har aldrig prövat det helt enkelt. Men nu är då 4 personer åtalade bland annat då för spelfusk och lite mutbrott och så här. Bland annat då personen som vi i rapporteringen kallar den före detta Älvsborgsspelaren. Och han är då åtalad och misstänkt för att han avsiktligt ska ha tagit ett gult kort i en fotbollsmatch och för det fått ett lån då på 300 000 kronor i vad man skulle kunna beskriva som någon form av spelnätverk då, där ett par personer satsar pengar och spelar på olika saker, och sen har du då andra personer som ja, på olika sätt agerar på fotbollsplanen då. Så de här 4 personerna är då åtalade i den här unika rättegången som jag har bevakat, och jag är väldigt djupt inne i historien, vilket inte är en bra förutsättning när man ska berätta om den. Det blir tydligare ifall du som har tagit del av rapporteringen ställer lite frågor och vad du har funderat på, för det kan nog ligga i linje med vad läsarna och lyssnarna och tittarna har funderat på också.
Ja, nej, men en första fråga är väl så här. Skulle du säga att det här i grunden är en person i tragedi, alltså en enskild person som agerat moraliskt förkastligt, eller är det ett tecken på något värre, ett slags systemfel i svensk fotboll?
Jag skulle nog säga att man får pinga in båda de boxarna så att säga. Den här före detta Älvsborgsspelaren, jag upplever att han har hamnat i den här situationen på grund av att han har ett spelmissbruk. Och att vi sitter och pratar om en annan människas sjukdom här är ju för att han själv och hans advokat har under de här rättegångsdagarna varit väldigt tydliga med att själva berätta om det här då. Så att det lämnar väl fältet öppet då för att prata om det här. För det är ju trots allt en sjukdom, och det är klart som fan att det är en jättetragedi. Jag menar, ingen människa blir ju sjuk med flit, och vi vet ju att just de här missbrukssjukdomarna, de får just ofta den typen av konsekvenser, att de ställer inte bara till med elände för den sjuke, utan de ställer till liksom elände för alla runt den sjuke och även för samhället. Det är liksom bara att titta på hur mycket alkoholmissbruket kostar samhället. Det är oerhörda summor. Det är lika mycket som migrationen kostade 2016, det här rekordåret brukar jag jämföra med. Samma med spelmissbruk. Tittar man liksom på domar och så, ekonomisk brottslighet, det är otroligt ofta det ligger liksom spelmissbruk i botten här. Alltså jag tror människor som inte insatta skulle häpna när de ser hur många liksom av de här förskingringar och sånt liksom som det finns ett spelmissbruk i botten. Så ja, det är klart att det är en personlig tragedi på många sätt. Men det finns ju också kriminella krafter som har valt att döma liksom utnyttja de här människorna. Och där kommer ju den organiserade brottsligheten in. Så jag tror att man måste hålla båda de tankarna i huvudet när man betraktar det här. Ja, det är en personlig tragedi, men här finns liksom också en samhällsproblematik då, att den organiserade brottsligheten nästlas in i idrotten och på olika sätt för att tjäna pengar på den. Och det här är ett sätt då.
Det är klart att man blir ju nyfiken. Den här tidigare Elfsborg-spelaren, du har ju stött på han nu några dagar. Mm. Hur tycker du att han har... Hur han har varit helt enkelt? Har ni pratat någonting? Vad har han sagt?
Nej, jag har uppfattat honom vid ganska gott moden då, med tanke på den situationen han befinner sig i. Han svarade ju redigt utförligt på de flesta frågor då, som han fick av åklagarna när det var hans tur att höras i rättssalen. Den fråga, han menar ju på att det här gula kortet då, det är ingen motprestation mot någonting, utan lånet tog han för att finansiera då sitt spelande. De här sakerna hänger inte ihop, menar han. Och den här matchsituationen som det refereras till, det är en sån som händer ofta i fotbollen. Det är inget konstigt med den. Och på det, han har ju varit väldigt liksom tydlig och klar och verbal och så, va, och svarat på de här frågorna. Det han inte kan fråga är hur det kommer sig liksom, eller det han inte liksom har kunnat svara på, det är hur det kommer sig att precis de personerna som är inblandade i det här lånet då, hur det har kommit till, precis de personerna har startat massa konton och spelat massa pengar på att han ska få ett gult kort i en match ett par veckor senare, och han får det gula kortet och det är ett gult kort som han själv styr över, så att säga. Och på det har han ju inget direkt svar. Han konstaterar bara att ja, men jag kan inte svara på det, jag har inte startat de här kontorna, jag har inte spelat på det här liksom. Men det är klart att det blir ju väldigt liksom besvärande att de här sakerna inträffar samtidigt, såklart. Utanför rättssalen så har jag ju ett par gånger frågat honom om han vill ge några kommentarer. Det har han ju vänligt men bestämt då sagt att det vill han inte göra i det här läget. Men efter han var klar nu och var hörd så frågade han igen då om han vill ge några kommentarer. Och då lät han mig i alla fall förstå att när allting var över så skulle han möjligen kunna tänka sig och ge en intervju då. För att han gillade vad jag skrev. Han gillade två personer, så han. Det var mig och Erik Niva. Så möjligen då skulle han kunna tänka sig att ompröva det här och ge en intervju. Vi får väl se om det blir så.
Du vet, det blir ju väldigt liksom hårda ord när en person har verkligen trampat i klaveret på det sättet och ska givetvis ta ansvar för sina handlingar då, om man blir dömd och så där och så vidare. Då är det ju många som säger att den här jäveln ska alla spela fotboll igen och han ska hållas borta från och så vidare, från det här och så vidare. Hur ser du på den typen av liksom retorik kring, tror du han kan spela elitfotboll igen, den här killen? Eller är det kört för han?
Alltså det här är en extremt komplicerad situation, för att han pratar om det också, att han är dömd på förhand. Han tycker Svenska fotbollsförbundet borde vänta med att stänga av honom. Han är avstängd från all fotboll i Sverige och internationellt. Mm. De borde vänta till dom fallit. Jag menar, det går ju att sympatisera med det där liksom. Ska man inte avvakta egentligen till jag menar, innocent until proven guilty liksom någonstans, men fotbollsförbundet, de gör ju så här, de stänger av utifrån sina då regelverk och så, och ja, det är diskutabelt. Samtidigt så tycker jag inte riktigt, om jag då får spekulera hur jag upplever hela den här härvan, att jag tycker inte han lägger alla kort på bordet när han har chansen. Nej. Och det är möjligt att det kan härröra till hans missbruk och så här, att han inte ser hela sin roll i det. Jag vet inte, det här blir spekulationer. Ja. Men det är svårt att helt sympatisera med det när han inte, vad jag upplever, lägger alla kort på bordet när han får chansen liksom i den här rättsprocessen. Och då kanske man någonstans får titta på den här domen igen liksom. Ja, det kanske inte var helt fel då av Svenska fotbollsförbundet. Med det sagt, jag tycker att det måste finnas någon möjlighet liksom för fotbollsspelare att det finns omständigheter, förmildrande omständigheter enkelt. Har du haft en missbrukssjukdom, har du tagit ansvar för den, tagit hjälp på alla, enligt alla konstens regler, försökt städa upp och gottgöra och så, det är väl klart som fan att han måste kunna spela fotboll igen, kan jag tycka liksom. Ifall det nu är då den här missbrukssjukdomen som har satt honom där, då ska ju inte en människa ha sin karriär fullständigt förstörd. Där tycker jag att där måste man vara någorlunda flexibel, eller vad säger du kring just den problematiken?
Nej, exakt. Det är klart, det är ju ingen mening att, jag menar, om den här människan skulle kunna vändas till en positiv kraft, så är det ju ingen mening att förstöra hans liv för gott liksom, bara som någon slags, vad ska vi kalla det, öga för öga, barnslig hämndaktion. Det hjälper ju inte samhället framåt. Men däremot så skulle det krävas en uppriktig vilja att göra bot och bättring, till exempel Kanske att förbundet säger åt honom att ska du spela fotboll igen så får du fan med hålla 100 föreläsningar för ungdomar i landet där du berättar om vad som har hänt, lägger korten på borden, förklarar hur man kan hamna i nätet på de här ganska ljusskygga typerna liksom. Hur hanterar man det och så vidare, och så får man försöka bedöma ifall den här människan liksom verkligen har tagit det på allvar och så vidare. Det skulle kunna vara en lösning för att vända till något positivt.
Alltså jag håller 100% med det. Jag tycker det är väldigt bra uttryckt. Det är precis så man ska använda, och det är så man använder det i övriga samhället. Ja, men avhoppade nazister och allt vad det kan vara liksom. Att de som verkligen hamnar på rätt köl igen kan man använda i exitverksamheter och så. Och här har man ju ett utmärkt tillfälle med den här före detta Elfsborgsspelaren. Om han är intresserad av att själv göra det, och skulle han göra det och man hittar former för det, ja, då måste du kunna betraktas som förmildrande omständigheter och att han inte ska behöva vara avstängd från fotboll i resten av sitt liv. Eller i resten av sin karriär som det blir då.
Ja, man misstänker att det här är en person som skulle må bra av att spela fotboll igen helt enkelt.
Absolut, jag menar det är ju någonstans, det är ju hans yrke. Så att det måste man ju också se det. Och sen har ju fotbollsförbundet möjlighet att ha sina egna regler då, eftersom de styr sin liga och så här. Och det finns väl en poäng någonstans också att det går att stänga av människor som för att komma till bukt med det här. Men det kan inte vara hur stelbent som helst systemet.
Och med det sagt, vi måste ju säga att det är ju alltså matchfixning är ju så jävla hemskt, den typen av grejer, för att det förstör ju, det ruckar ju på förtroendet för grundbultarna i sporten på något sätt liksom. Så att man ska ju inte, överhuvudtaget inte förminska den typen av brott, för det är ju ett svek mot alla ungdomsledare som har hjälpt den här killen. Det är ju liksom, det är ett svek mot alla som har byggt upp honom till den han är liksom, som fotbollsspelare också på något plan, när man ändå sviker sporten på det sättet som när man gör, som när man liksom förändrar spelreglerna för den.
Med det sagt så nekar då alla åtalade,
ja,
till
brott
där, och ingen är ju dömd så, men det är klart att det är ett ganska så gott bevisläge, och det finns många försvårande uppgifter brukar väl kriminalreportrarna skriva, va, för de här misstänkta så. Men som sagt, de nekar till brott, ingen är dömd, rättegången pågår i ytterligare en vecka, den håller på nästa vecka också. Om du inte har något mer om den, Boman, som du är nyfiken på, så kan vi väl lämna den tills vidare och förflytta oss från runt omkring fotbollsplanen till rakt ner på den. Och som du har rubriksatt, eftersom det är du som har snickrat ihop körskiten den här veckan, Degerfors dunderknall.
Ja, men det är klart, när en annan människa är och liksom på fina middagar och får erbjudanden om nya arbetsplatser och sånt, då får de andra sätta körschemat givetvis.
Slitigt och slitigt i en rättssal är vad jag har gjort, om det ska vara helt korrekt.
Ja, nej, men dunderknall är väl kanske det är ju ganska dåligt ordval egentligen, för att det var väl inte så att någon blev superöverraskad över att Degerfors skulle slå det här osympatiskt usla Örebro som vi haft den här säsongen. Så att dunderknall är fel ord, men det är klart att det var ju oerhört starkt att krossa lokalrivalen i derbyt.
Ja, och lyfter man blicken lite från Degerfors så har de ju, eller från den här enskilda matchen, så måste man säga att Degerfors har ju alltså gjort tre otroliga insatser här nu, tre senaste. Jag menar, de har besegrat Djurgården, de har spelat oavgjort mot Norrköping på bortaplan, och de har då vunnit med 3-0 mot Örebro här. Jag har ju en bild av vad det är som har förändrats i Degerfors. Vad de gör bra nu som de inte gjorde i början av säsongen, då de ju resultaten var klart knackigare. Men jag upplever att de i alla fall mot Djurgården, som är den match jag har sett mest, men även vad jag har kunnat ana då mot Norrköping, så de är mycket mindre naiva i sitt försvarsspel eller sitt uppbyggnadsspel. För jag tycker i början av säsongen så infriar ju de här farhågorna man hade om Degerfors, att de skulle spela sitt då spel som var bar frukt i Superettan, men riskerade att bli mycket hårdare straffat i Allsvenskan om man försöker spela sig fram väldigt tidigt, men kanske inte riktigt behärskade. Jag tycker att de är lite de har liksom lägger en lite större tonvikt på det destruktiva och tar lite färre risker i uppbyggnaden. De blir inte riktigt lika hårt straffade. De har ett större fokus på sitt försvarsspel, och genom att de har det, genom att de liksom inte försätter sig i allt för mycket onödiga situationer, då får de också mer utrymme för den här spetsen som de ju trots allt har framåt då. Givetvis allra bäst personifierat av Viktor Edvardsen, som alltså har gjort fem mål här nu då på tre matcher. Och det är en otrolig utveckling han är inne på.
Ja, alltså jag håller med dig delvis det med att det är ett lite annorlunda Degerfors. Det har vi pratat själva om också. Och sådär. Så att, men Solberg säger ju så här dock, och jag kollade på nästan hela matchen, för jag var ju på den här landslagsuttagningen innan, så jag kunde inte se hela. Men han menar ju på att om man tittar på första halvlek, säger han då, så var det första gången som vi verkligen lyckades med vårt eget spel på allsvensk nivå. Alltså första gången vi kunde driva och hota med vårt anfallsspel och dominera matchbilden som vi vill kunna göra. Och det kan jag vara enig om, att just, jag håller med, mot Norrköping och Djurgården så var det ju ett mer pragmatiskt lag. Mot Örebro så var det ju mer kanske det här superettan Degerfors som med hjälp av Gravius som var mycket bra, Kalén och så vidare lyckades liksom kontrollera matchbilden på det sätt de vill. Och om det är någon motståndare som man ska ändå göra det mot, söka spela det spelet, så kanske det är just hemma mot ÖSK som ju visar upp en sån svag form, även om de vänder mot Häcken och sådär. Så att
En fråga där på den då, det kanske är svårt att ha koll på, men jag slänger det ur mig den ändå. Får de lika mycket avslut emot sig mot Örebro som de fick i början av allsvenskan? Nu tänker jag högt här, för att jag menar, om de liksom ändå lyckas ha ett försvarsspel där de håller motståndaren från att komma till avslut för ofta, då har de ju bättre förutsättningar att starta sina anfall, och då kan de spela det här egna spelet som de pratar om. Men det förutsätter ju någonstans att de liksom inte åker på att motståndarna hela tiden kommer till liksom bra avslut, för det var det jag upplevde framförallt mot Djurgården, att Djurgården hade tryck mot dem, absolut. Och Djurgården pratade efteråt om att det bara var liksom spetsen i deras anfallsspel som saknades. Men de hade inte så mycket rena chanser. De gjorde ett juniormisstag, Degerfors, som ledde kanske till en av Djurgårdens bästa chanser då, när de bjöd på mer eller mindre ett friläge i eget straffområde. Men det var egentligen den enda gången. Annars höll de liksom, så att det var inte så många rena lägen som Djurgården kom till. Jag vet inte hur det var emot Örebro där.
Det som är intressant är ju att Örebro har ju ett skyhögt högre XG i den här matchen. De har 3,7 jämförelse mot Degerfors 1,53. Nu är Degerfors mycket, mycket bättre. Man ska ju inte, allting handlar inte om XG, men det är ju givetvis relevant att ta upp det, för att de har ju en period ÖSK i andra halvlek där de skapar jättemycket chanser och extremt bra chanser som ju bara ska vara mål. Men där Diawara är ju, han har varit bra många matcher. Han var ju bra mot Djurgården till exempel och var bra nu igen. Står för ett antal monsterräddningar. Så att jag tror nog ändå att det här var lite mer det naivt uppsluppna Degerfors som i perioder unnade sig en porös defensiv för att ha ett mer expansivt anfallsspel.
Ja, nej, men jag kan inte invända mot den analysen. Jag har som sagt inte sett den matchen. Såg det som en helhet där, så det är intressant.
Ja, men det som du säger stämmer ju också, för att en sån som Saidi som var duktig, han säger så här: det känns som att vi vet vad som behövs för att ta 3 poäng nu. Från början trodde vi kanske att vi skulle kunna spela tiki-taka vad som helst, och vi jobbade inte riktigt hårt för varandra. De matcherna vi har tagit poäng i är de som vi har jobbat hårdast i, så nu vet vi vad som krävs. Så det kan ju vara på något sätt gyllene mellanväg också.
Så är det. Edvardsen då, ser du någonting? Jag menar, tittar man på hans mål mot Djurgården som jag såg, när han gör båda målen, så är det ju liksom, det är ju ett av de här målen kommer jag aldrig göra igen. Det är det han skickar in från egen planhalva, det har vi pratat om mycket. Och sen så gör han ju 2-0 när Djurgården har flyttat upp i princip hela laget. Han löper förbi en omställning när Djurgården bara jagar kvittering då. Så att det var svårt liksom att hitta någon linje här nu. Nu har han gjort 5 mål, varav då det här hattricket då, 3 i den här matchen. Vad ska Degerfors motståndare backlinjer se upp med när de möter Edvardsen framöver, skulle du säga?
Ja, det är ju det grejen med Edvardsen är ju att han är ju sån, jag vet inte vad jag ska kalla honom, han är en unik fotbollsspelare nästan i allsvenskan. Det är inte så många som liknar det sättet han har, att han har liksom en nästan en Kujovic-fysik, men har också rörelsen i sig, eller hur? Djupledsspelet, snabbhet, ganska bra snabbhet, ett ryck liksom. Han är ju en, ja, vad ska man, alltså du måste, alltså när han, för det går ju så snabbt i allsvenskan. Men han var stekhet inför premiären, många hade han som någon slags, du vet, en outsider till att göra väldigt mycket mål. Sen inleder han svagt, och då är det liksom, det är ju många AIK-are som liksom är nöjda, tur att vi inte tog den jäveln. Han ser ju proppmätt ut och kan inte röra på sig och är inte så snabb och inte så stark och kommer inte dominera här i allsvenskan. Han har kanske inte det drivet i sig. Men sen nu så börjar han ju släppas loss allt mer liksom, och ser ju sådär oemotståndlig blandning av av vad var det Ljungberg hade? Både korta och långa muskelfibrer. Förstår du vad jag menar? Alltså det finns ju...
Enligt Tommy Söder.
Ja, exakt. Ja, men du fattar vad jag menar lite, va? Att han har, att han har både explosivitet och råstyrka på ett sätt som är ganska ovanligt, tycker jag.
Han ser ju väldigt välbyggd ut på något vis. Som någon liksom reinkarnation av Christian Vieri eller någonting, med den här liksom kraftfullheten som präglar hela hans, alla hans drag på något sätt.
Och det är klart att men han har redan gjort många mål. Vad är det, 5 eller? Sa du det?
Ja, i alla fall 5 på de 3 senaste. Ja. Men det var ju hans första
mål. Ja, det blir 5. Det är 5.
Så att han har gjort 5 mål, ja, precis.
Och det är klart att han kommer komma upp i minst 10 mål. Absolut. Det kan vi väl garantera. Och det är klart, han kan också fixa. Han fick väl en liksom... Han tog ju det här fiaskot som han ändå var med om på försäsongen. Det här när han ville tvinga sig bort. Och tog ju det på ett bra sätt och verkar ha blivit... Det verkar ändå ha gjort honom till starkare mentalt också. Och kanske även en mer ödmjuk spelare. Så att, bra.
Vet du vad jag tycker är bra med den historien?
Nej.
Det är ju sportchefen Werner där som vi har berömt mycket. Alltså att vara så jävla tydlig liksom. Titta på Werner. Du behöver inte vara så rädda. Var tydlig. Förstå vad som är rätt och fel. Agera utifrån det. Gör det rätta. Var tydlig. Då blir det bra ändå. Jag menar, ofta tycker jag att man gömmer sig här, att man är rädd för vad kommer det här göra om vi går ut med den här kraften som Werner gjorde där, när han liksom förklarade vad fan som är rätt och fel. Det här accepterar vi inte, punkt slut liksom. Jag menar, vad har effekten blivit? Jo, att Edvardsen har varit tvungen att leverera, vilket han har gjort. Och jag menar, nu kommer det här vara en win-win för alla. Det är bra för Degerfors, det är bra för Edvardsen själv, han kommer få ett ännu bättre erbjudande än från AIK en vacker dag. Degerfors kommer få sina pengar, det regnar in poäng till fotbollsföreningen, och det kommer regna in miljoner när de väl säljer honom en vacker dag. Så att det är klart, genom den tydligheten som sportchefen Werner visar upp där, så följer den här utvecklingen. Hade man varit rädd liksom och försökt liksom tysta ner det här och så, då är jag inte säker på att det hade blivit så här.
Så är det ju. Och det är klart, om man tar liksom det här med... Det var ju många Degerfors-spelare som var tydliga med att de fick jättemycket tändvätska av den här, vad ska jag kalla det, aktionen som en liten del, antar jag, av Örebros supporterkollektiv unnade sig när de graffade ner och vandaliserade liksom Degerfors fotbollsmiljöer på ett jävligt dumt sätt. Och de blev ju, jag kan tänka mig att det sänkte Örebro-spelarna lite, för att man tyckte känns pinsamt och jobbigt, och det höjde ju givetvis Degerfors-spelarna mycket. Så att det var ju liksom en förening som framstod som extremt attraktiv efter den matchen, och en förening som framstod som att de har bekymmer liksom. Det har de ju givetvis. Det är svårt att sätta liksom. Jag trodde ju inte att ÖSK skulle vara ett jättebra lag i år, men jag trodde ju absolut att de skulle hamna någonstans 10-11 sådär. Men det ser ju illa ut.
Här kan man ju objektivt glädjas med Degerfors när det är en skock halvligister eller vad det nu rör sig om liksom vandaliserar på det där sättet. Och det är ju då, när jag säger att objektivt glädjas, är ju för att det visar liksom hur en sån här sak kan slå tillbaka. Jag tror precis som du säger, att jag menar, det här ger Degerfors energi. Vad fan, de får liksom sin fotbollsmiljö förstörd mer eller mindre. Och jag menar, spelarna i Örebro måste ju känna vad det är för jävla liksom supportrar vi har när de gör sådär. Så att då är det ju bra liksom att resultatet står där liksom i eldskrift 3-0.
Ja, nej, men just den här matchen så hade man ju kanske en extra liten tumme för Degerfors.
Då lämnar vi den matchen innan vi rätar upp alla hårt prövade stackars vanliga och vettiga Örebro-supportrar som ju naturligtvis är majoriteten, och säkert 99,9% är säkert lika irriterade som oss på
givetvis.
Det här
och jag såg att det var ju också flera ÖSK-supportrar som startade insamlingar och så för att hjälpa Degerfors.
Och det ska man ju också lyfta, det är ett fantastiskt bra initiativ, men vad jag menar är att det är bra när det blir liksom en tydlig bakslag på ett sånt sträck då. Vi lämnar den matchen där och åker tillbaka till Malmö, där jag som sagt var på den här matchfixningsrättegången. Men innan det spelades ju en fotbollsmatch också mellan Malmö FF och Kalmar FF, och den var ju intressant på alla möjliga sätt. Kalmar.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape.
And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Kom ju dit, obesegrade. Henrik Rydström, tränaren, hyllats mycket. Malmö FF hade petat slash roterat Ola Toivonen och kört in Anders Christiansen som tia. Det var en debatt både innan och efter den här matchen som ju slutade med liksom en, jag ska väl inte säga en förkrossande överlägsenhet, men det var i alla fall en väldigt klar och tydlig 3-1-seger till Malmö FF. Enda lilla stunden man tänkte att det kunde sluta på något annat sätt efter Malmös mäktiga inledning, det var väl när Douglas Bergqvist skickade in reduceringen till 2-1 då, men då reste ju MFF på sig och Christiansen slog en frispark till Colak som har vaknat ordentligt, gjorde 2 mål i den här matchen, varav ett på den här frisparken då, han gjorde en assist också. Mm. Och sen var det ju game over där då för gott, och då tog de in, som vi har pratat om här, ytterligare en tredje mittback. De tog in Brorsson och så gick de ner på 5-3-2, och du var ju inne på att Malmö ska liksom inte behöva ägna sig åt det här i podden. Jag funderade vidare lite på det och jag kommer nog faktiskt fram till motsatsen. Jag tycker att liksom hela Malmös aura är ju vinna. Det är ju vinnarförening. De ägnar ju sig inte åt något annat. Deras verksamhet går inte ut på något annat egentligen än att vinna fotbollsmatcher. De är egentligen det tydligaste exemplet på det. Vi kommer ihåg Sören Räcks utbrott på Christiansen där från Häckenmatchen när de missade ett friläge. Så att jag menar, är det något lag, jag slänger ur med det, är det något lag liksom som verkligen kan gå ner på en fembackslinje även mot en ekonomiskt och på pappret underlägsen motståndare mot slutet för att verkligen säkra segern? Ja, så är det snarare Malmö FF.
Jag hade väl bekymmer med att de tvingades in i den situationen just också mot Varberg. De hade inte behövt ens hamna i det läget att ta det relativt rimliga beslutet, men de borde inte ens hamnat i det läget. Det var det som gjorde mig liksom lite tveksam till deras form också.
Jag förstår. Matchen ska jag kort säga. Vad har Kalmar FF hyllats för i år? Jo, Kalmar FF har hyllats för ett, deras egna fina passningsspel som har varit framgångsrikt. Två, för sitt extremt hårt löpande tidiga pressspel. De här två grejerna har de varit väldigt bra på. Vad gör Malmö FF från minut ett i den här matchen? Jo, de ser till så att Kalmar inte får en enda möjlighet att börja rulla boll genom att ställa sig högt på dem. Var extremt aggressiva, tuffa i duellerna, använda hela sin fysik som de ju har. Och två, de ser också till så att Kalmar inte kan sätta igång sitt pressspel, för att så fort Malmö vinner bollen så sätter man iväg den i djupled. Och där har man förberett då Berget, långdistansan, Colak, nya anfallaren och Birmasevic till vänster att gå i djupet, bara gå, bollarna kommer. Och då har man slagit ut Kalmars två stora uspar helt enkelt. De får inte igång sitt passningsspel, de vinner ingenting på sitt pressspel, för så fort Malmö har bollen på mittplan då sätter man i djupet och sen så går de, skapar chanser, gör mål, vinner duellerna och sen som sagt, jag ska inte säga att det är förkrossande överlägset, men väldigt klar och tydlig 3-1-seger till slut.
Ja, och vi var väl ganska tydliga förra veckan om att vi inte är det minsta oroliga för anfallsspelet i Malmö, att de har olika mål och medel för att lösa motståndare liksom offensivt. Det har vi inte haft några bekymmer med egentligen. Ja. Men det var ju intressant ändå att följa liksom, efterspelet i den här matchen då, när Rydström hade stor show och liksom la ut texten, och alltid givetvis mycket underhållande att lyssna på. Så det är kul med den typen av tränare, tycker nog de flesta, för jag menar, han säger ju ändå saker, det är ingen så här pajaskonst, utan han säger ju ändå ganska intressanta saker. Men vad tycker du om Rydströms det här utspel efteråt när han ändå sågar laget ganska kraftigt?
Ja, man måste nog läsa Rydström i flera led där, skulle jag säga. För att jag menar, är du Kalmar, ett lag av Kalmars storlek, du kommer i en bortamatch mot Malmö FF, du blir ganska duktigt besegrad, du har egentligen ingen chans. Jag menar, 9 av 10 tränare kommer säga att ja, det är inte de här matcherna vi ska vinna här på bortaplan mot en mycket bättre motståndare. Vi kommer jobba på och vi hoppas en vacker dag kunna utmana ett sånt här lag också, men vi är inte där än och så vidare. De skulle lägga sig liksom, acceptera förlusten, sträcka upp handen, hissa den vita flaggan, vad fan man nu gör liksom. Mm. Men vad Rydström gör, det är att han dömer ut sina spelare. Han sågar spelarna ens med fotknölarna. Han säger det är för fan bara två man som vill vara på den här planen. Resten vill vara någon annanstans. Mm. Det här upprepar han i alla möjliga sammanhang. Han sitter på presskonferensen efteråt och säger ungefär samma sak. Och då tänkte jag, vad fan gör han så här för? Jo, jag tror att han vill ju skicka en signal till sina spelare att vi är egentligen jävligt bra. Vi råkade göra en dålig match. Men egentligen är vi så bra så hade vi liksom inte, hade vi bara inte gjort en dålig match, då hade vi gett Malmö en match. Då hade vi kunnat besegra Malmö FF. För så här bra är vi. Så genom den här sågningen så skickar han en signal till sina spelare att okej, hade ni inte bara råkat vara så jävla dåliga just idag, då hade vi gett Malmö FF en match. Så att han lyfter sina spelare. Det är någon slags, kallar man det för omvänd psykologi eller? Ja. Jag vet inte. Han lyfter ju spelarna med det här. Alla läser in det som en sågning och tänker väl inte så mycket mer på det. Men om han försöker borra sig in i Rydströms huvud, vad är det han försöker säga till sina spelare? Så är det liksom, hade inte ni gjort den här plattmatchen just idag så hade vi mycket väl kunnat besegra Malmö FF. Det är budskapet han vill att de ska ta med sig. Att det var egentligen bara ett litet hack i skivan. Nästa gång, då jävlar.
Och det är också då ett slags långsiktigt varumärkesbyggande av hela Kalmar-projektet då, givetvis sådär ju att vi står inte med mössan i hand och sådär och accepterar den här typen av förluster. Men det var ju kul tyckte jag ändå, det du skrev i din krönika och det du frågade Ritz som efteråt. Du sa väl typ, om det nu är 9 av 11 spelare som inte verkar vilja vara där, är det inte tränarens matchplan då som har gått åt helvete?
Jo, absolut. Och det är väl någonstans, det är ju någonstans slutsatsen som jag måste dra och på det sättet jag måste förhålla mig. Jag kan ju liksom inte titta på Kalmar och se att de blir halvt överkörda och sen konstatera ja men det här är ett långsiktigt projekt och så vidare. Jag måste ju titta på okej, var det väl så jävla smart att spela exakt så här, är det vettigt att rulla upp bollen på Romario när han står med ryggen och Christiansen kommer liksom och tar bollen av honom bara. Så att jag frågade Rydström det precis som du sa där på, det var min första fråga till honom på presskonferensen, är det tränarens matchplan ni fel på då? Han flinade lite och så höll han ett så jävla långt svar så jag kommer inte ihåg vad han sa, men slutsatsen var väl återigen liksom att hade vi liksom bara varit lite bättre så hade vi kunnat mäta oss med Malmö i den här matchen, för det är ju det budskapet han vill få fram.
Ja, men han är ju också ganska klok i kritiken, för han säger ju sådär just när Romario tappar bollen då skyller han ju i princip inte alls det på Romario utan på resten av laget då som rör sig så dåligt och inte vill ha bollen, att Romario gör ett misstag. När det egentligen är ganska mycket både och i det läget.
Ja, det är ju jag håller inte, jag tror han skyddar han Romario, för att de vill ju rulla upp från målvakten. Mm. Och målvakten rullar upp på Romario och då är Christiansen ganska långt ifrån. Mm. Sen är han ju så jävla snabb och det ska vi komma in på senare varför det är bra med Christiansen i den här 10-rollen till skillnad från Toivonen, för det är ju också ett tydligt exempel på. Några lätta steg han uppe i ryggen på Romario som har tagit en dålig första touch, fått bollen lite för långt ifrån sig. Men jag menar, det är ju så där de vill spela, så där gör de ju annars också. Okej, nu råkar det misslyckas, men jag kan inte säga att det där läget var så mycket sämre än något annat av målvakten och sätta upp bollen, utan det är ju Romario och så. Men det är klart att han vill ju inte hänga i kanske en enskild insats så på det sättet.
Nej, så är det ju. Men det var intressant det du sa om Christiansen, för han var ju 10 under en period under Rösle och var ju givetvis jävligt bra som det. Man värvar hem Toivonen som i grunden kan spela på 2 positioner. Han kan spela falsk 9 eller liksom någon slags halvcentertank som kan länka vidare, eller så kan han vara 10. De har valt att han ska vara 10 nästan alltid och då får Christiansen flytta på sig. Det funkade bra förra året. Men vad tycker du? Är det dags att låta Christian spela 10 för gott nu?
Ja, alltså någonstans tycker jag det i grunden just nu utifrån hur den här säsongen har blivit och kanske också det är 2 delar. Jag kan ibland uppleva att det är lite slöseri att ha Anders Christiansen som en av 2 sittande mittfältare i Malmö FF. Det finns andra som sköter det väldigt bra och då har man Christiansen i en högre position där man får ännu mer effekt på men dels som jag nämnde den här situationen med Romario, hans pressspel, och han är ju så lätt och rör sig så kvickt och är bra i det pressspelet. Man får upp honom tidigare där och man får liksom offensivt ha honom närmare mål istället för att han är jättebra som sittande mittfältare också, men man får ha honom närmare mål. Så det är klart att han i allsvenskan borde spela där någonstans. Mm. Men samtidigt, då hamnar man ju i ett läge, vad ska man då göra liksom? Okej, då får man hålla Toivonen på bänken då, för just nu så undrar jag om inte Colak går före. Nu får vi se hur startelvan blir mot Elfsborg som sagt. Mm. Alltså det, jag menar, Jondal Tomasson tar inga fångar. Liksom, utan mm. Roterar han så roterar han, och vill han peta någon så gör han det. Liksom. Han är tydlig och bra där. Jag tycker han har en klok tanke och han tar beslut. Och så kan man tycka vad fan man vill om de där besluten. Men oavsett, sätter du Christiansen som tia och du ska ha Colak som nia, då är du ingenstans att göra av Toivonen. Och det kan man också fundera lite på. Ska man ha en spelare som Ola Toivonen på bänken? Är inte han alldeles för bra för att sitta där? Så att det är ju liksom en komplicerad situation så. Eller en situation som kräver av Jondal Tomasson att han helt enkelt har en tydlighet i sina beslut. Men där vi befinner oss just nu utifrån den matchen som Christiansen gör och att de ska möta Elfsborg här, då förstår jag inte varför man ska ändra på Christiansen som tia och Colak som nia när de är så bra i den matchen. Där måste man väl då, kan jag tycka, utan att ha varit med i Malmös omklädningsrum. Jag tycker man ska köra vidare på det helt enkelt, ifall ingen av dem är trötta eller slitna eller så, och då får Toivonen sitta kvar på bänken. Så att ja, här och nu säger jag, sitt kvar på bänken Ola. Det är bäst för laget just nu.
Det är spännande, för att det är ju så små marginaler med en sån spelare som Toivonen. Han har ju två stycken ganska underbara framspelningar i AIK-matchen till frilägen, men som inte går hela vägen. Han har två stycken passningar som borde blivit assist, och skulle de blivit assist, då kan man ju unna sig en skön ande som Toivonen i den rollen, för att han rör sig mindre och mindre av naturliga skäl. Det finns ju ett parallellfall även här med Kujovic på något sätt. Kujovic kan ju inte spela Djurgården för att han kan inte starta för Djurgården i alla fall, för han har inte den rörelsen i sig, han har inte det, möjligheten att pressa på samma sätt som andra spelare, han har inte den fysiken helt enkelt. Malmö har ju varit så pass bra som man kan unna sig att ha Ola i den rollen ändå, eller hur? Men det är klart, han blir ju äldre hela tiden, han kanske inte är tillräckligt vass i det spelet, men om han lyckas med några sådana små underverk i varje match, då kan man ju se igenom det, men då måste han göra det också, och det har han inte gjort än. Så att det gäller ju att Ola Toivonen gör två, tre saker som ingen annan kan göra per match för att man ska kunna ha råd med den typen av spelare.
Ja, och sen som sagt, för debattens skull så räcker det egentligen att okej, Tomasson flyttar ner Christiansen ett steg, slänger in Toivonen som tia, och så hänger han in två mål mot Elfsborg liksom. Då går det ju knappt att argumentera för det här längre, fast det kanske någonstans i grunden är rätt så. Så att nu har jag ju sagt då att han ska vara kvar på bänken, så att då gör han två mot Elfsborg, varför det?
Ja, precis.
Han får där säkert lite tändvätska av det. Vi frågar honom efteråt. Ja. Eller jag frågar honom då, startar du på torsdag? Ja, det tror jag. Ja, så han direkt liksom. Det var ganska konstigt liksom.
Nej, men han är rolig.
Han är otroligt rolig.
Efter Djurgårdsmatchen var jag ju så chockad över Malmös insats. Jag var ju verkligen chockad. Så att varje gång det kom ut en Malmöspelare så frågade jag, hur kunde det hända liksom? Hur kunde det hända? Vad gjorde ni? Vad tänkte ni? Vad hade ni för plan? Så till slut sa jag det. Det verkar vara du som är mest upprörd över det här liksom. Du verkar ha mest i princip, sa något sånt. Jag parafraserar. Det är du som verkar ha mest problem med vår insats liksom. Och då sa jag ja, men jag var ju chockad liksom. Ja. Så att han har ofta svar på tal.
Ja, men han har ju alltid varit sån att han kan gå lite i polemik med reporten då. Jag menar, det är ju hopplöst, för det är egentligen helt ointressant för läsarna liksom vad fan reporten tycker om saker och ting. För att han gjorde ju samma sak mot Flink då, som också var med och ställde frågor här nu efter Kalmar-matchen. För att Flink frågade ifall var det att du var på bänken, berodde det på rotering eller att du inte har kommit upp i nivå? Jag tror att han uttryckte det så Flink. Och då svarade ju Toivonen, tycker du inte jag har kommit upp i nivå eller? Mm. Ja, men jag frågade dig, vad var det för något? Ja, men det var en rotering, svarade han också. Svarade han ju då till slut liksom. Men han försökte ju där liksom, ja, men störa frågeställningen så att det inte ska bli något av den. Men då fann ju Flink sig snabbt och sa, ja, men jag står för det här liksom. Var det roteringen lite? Och det måste man vara med, men alla är ju inte det. Så ibland tjänar han på det där. Och jag vill liksom minnas, han har ju alltid varit lite här... ifrågasatt Toivonen, fast på en väldigt hög nivå. Det var ju lite samma i landslaget. Han spelade och startade väldigt ofta i landslaget, men det var alltid lite diskussioner om det trots allt inte fanns någon bättre. Så att, jag menar, han har haft en otroligt fin karriär i en av senaste årens bästa svenska anfallsspelare, definitivt, eftersom han har gjort alla landskamper han har gjort. Det är ju inte en slump att han har gjort det. Han är ju på den nivån. Men är du på den nivån så är du också föremål hela tiden för den här typen av konkurrensdiskussioner. Liksom. Och man, en sån stor stjärna är det ju också mer legitimt att kritisera hårdare kanske än någon färsk liksom junior som gör ett misstag. Så att han får ju en del skit, Toivonen, men han upplever att han kan ta det också, och jag tycker han är en jävligt skön karaktär. Så att personligen så hoppas jag att han hittar formen och tar den där jävla 10-platsen, för att det vore tråkigt om han blir en perifer figur i den här allsvenska säsongen.
Och man ska inte glömma att vi hade väl honom som topp 3 spelare i allsvenska förra året när vi rankade de 50 bästa.
Mm. Ja, vi hade ju 3 Malmö-spelare så att,
i topp, ja.
Och, men så var det ju förra året också. Så är det ju. Men av de 3 så är det ju bara en kvar, för att vare sig Ahmed Hadzic eller Toivonen har ju rosat marknaden så här långt. Även om vi för rättvisan skulle ska säga här nu då att Ahmed Hadzic var tillbaka i startelvan för Malmö FF och gjorde faktiskt en väldigt bra insats mot Kalmar. Bland annat då en bejublad glidtackling där som ju knappt Glenn Hussein hade klarat på sina dagar då. Där han glider och fångar bollen i samma moment så att säga och kommer upp med den och snabbt driver vidare framåt. Sånt är ju alltid läckert.
Ja, vi snackade mycket om det förra året att han var en ung försvarare av den här nästan utdöda konstformen som inte många hanterar lika bra längre.
Har du något mer om Malmö Kalmar här, eller ska vi nöja oss så också?
Ja, jag nöjer mig.
Vad det blir för resultat mot Elfsborg ikväll då, utifrån när den här podden spelas in. Det hinner vi inte få med eftersom detta är torsdag förmiddag. Då flyttar vi oss till Stockholm. Det har varit ett Stockholms derby också. Förr i tiden sa vi alltid att derbyn slutar 2-2. Det gjorde de förr i tiden i min minnesbild, förutom ett klassiskt från 2003 mellan AIK och Djurgården som slutade 3-3. Som vi skulle kunna ägna en hel podd åt bara vad som hände den sista kvarten där. Det ska vi inte göra nu. Men nu slutar det i alla fall 2-2 där i en match som där jag hade lite Djurgårdskänsla på förhand och du hade lite Hammarbykänsla, och så blev det 2-2.
Ja, jag fick, kan ju börja med att jag fick ett mejl alldeles precis om den här matchen. En kille som heter Robert faktiskt, som frågar, blir det ingen podcast den här veckan eller? Och så säger han så här, jag har hört att Une Larsson fick 5+ i den här matchen. Stämmer det? Frågetecken. Och det är ju intressant, för det är ju under första halvleken som han var inblandad mycket, och vi satt ju på pressläktaren och diskuterade. Jag var nog inne på 4+, men då gav sig Simon Bank in i diskussionen, och han brukar ju aldrig komma med den stora hammaren i betygsdiskussion, utan han kommer med lite inspel från sidan men lägger ingen större vikt vid alltid. Men nu sa han tydligt Une Larsson ska ha 5+, och fick snabbt understöd av dig. Så varför fick Une Larsson 5+?
Ja, men lite som du är inne på där, Simon Bank är ju liksom inte de stora rubrikernas man så, men när vi diskuterade betyget på honom så blandade han sig i, precis som du säger, och ville ha den här femman, och du och även jag, okej, varför det liksom? Nej, men då hade Simon 4 eller 5 anteckningar i sitt block på direkt avgörande situationer inom loppet av då 30-35 minuter, där han är direkt avgörande för liksom att Hammarby ska få helt rena lägen. Och när jag då drog mig till minne ifall detta kunde stämma, så sa min magkänsla att Simon Bank, han har nog rätt igen. Så det var bara att hålla med om det där, va? Ja. Sen tror jag mångas bild kanske då är färgad av att han ju gillar sig efter en halvtimme eller...
Ja, han går ju ut i paus och spelar ju första
halvtimme. Ja, men jag menar, han ju gillar sig tidigare. Han spelar ju liksom sista kvart, sista 10 halt. Och det är klart, då är han ju inte lika bra. Men det kan man ju inte ta hänsyn till i en bedömning liksom. Jag menar, så länge han är brukbar där och är icke-skadad, och han gör ju faktiskt inga misstag som leder till någonting ens när han är halt. Nej. Det ska man ju komma ihåg. Så att vi får nog backa Bank på den där femman. Ja, det är vi så illa tvungna eftersom vi satte ju den till slut.
Ja, och de har ju, det är ju så också, Hammarby skapar en hel del chanser, men det är ju aldrig Une Larssons fel att de skapar chanser. Däremot så redan upp många av chanserna de skapar. De har ju en slumpboll över honom på hans sida, men det är resten av backlinjens ansvar tror jag just i den situationen, där Ludvigsson fått friläge, var ett halvt friläge.
Men är det ju så att Bank är också äldst av oss på läktaren där, och att gå emot en vis ålderman på den här redaktionen, då det kräver argument, det kräver tydlighet och det kräver ett visst mått av mod. Det var inte ofta Simon Bank till exempel satte sig upp mot Lasse Sandlin på den tiden, men nu är det Bank som är äldst, och då får man respektera när Simon Bank säger att det ska vara 5+ på Jakob Une Larsson. Man tar väldigt, väldigt klara och tydliga argument för att det icke är så, men det tycker jag ändå inte att vi har. Nej. Om inte din mejlare då har något som förändrar förändrar bilden radikalt.
Ja, han anser då att Bayern skulle gjort minst 2 mål. Tycker inte du det? Första halvleken, skriver han.
Och det, ja, men är det inte där då Uno Larsson kommer precis in liksom och bryter?
Precis
liksom.
Och när han inte gör det så är det kanske den andra övre backlinjens fel. Men jag minns också att första halvleken när vi satt och pratade där då om jag satt ju och lajvade samtidigt, och då får man inte alltid samma överblick över matchen. Men du petade mig i sidan och sa fan, Djurgården, det är någonting med den här matchen som inte känns riktigt lika bra som vi har vant oss vid.
Ja, jag gick in med inställningen ändå att det här derbyspöket då, att de inte skulle vara så påverkade av det, att det här laget är ändå, de är så fokuserade på det de ska göra, de är så tydliga i sitt spel, så att de borde någonstans, okej, fokuserar vi på det så blir det bra ändå, formstarka och så vidare. Men däremot så upplevde jag att Djurgården i den här matchen, de var mycket slarvigare än vad de har varit i någon match tidigare jag har sett dem. Det var enklare misstag, de var mer stressade utan att de behövde vara. Det är inte ofta den här säsongen vi har sett Magnus Eriksson slå sin patenterade spelvändning och Chilufya istället kommer in i planen och Vittru då inte kommer på utsidan, alltså att det blir totala kommunikationsmisstag. Mm. Jag skulle säga att inom loppet av 20-25-30 minuter i första halvlek så hade de ett par, 3-4-5 stycken sådana direkta kommunikationsmisstag där de egentligen i ganska ohotade lägen slår bort bollen i onödan till Hammarby. Mm. Det var olikt årets Djurgården skulle jag säga, och eftersom man egentligen inte riktigt kan härleda det till att Hammarby var särskilt vassa i sin press eller att de satte Djurgården under ett jävla tryck, så jag vet inte, kanske var de här jävla derbynerverna någonstans ändå som spökade där, eller så var det som Thomas Lagerlöf pratade om på presskonferensen och som jag inte tänkte på när jag satt där, det var tredje tuffa matchen på en vecka. Mm. Och det var det väl förvisso för Hammarby också. Mm. men där såg man ju istället andra typer av brister, och det kanske helt enkelt var någon form liksom av mental trött snarare än något annat i Djurgården, att de här enkla misstagen då, att det sliter ju som sagt att spela 3 matcher i veckan, det sliter ju att titta på de här jävla mellanomgångarna mitt i veckan, så det är klart det sliter att spela 3 gånger också, och det är kanske det som är förklaringen istället.
Ja, och det säger ju också någonting att även om de hade en lite sämre dag på jobbet då, så får de ändå med sig ett kryss och kunde mycket väl ha vunnit liksom, så det säger ju någonting om ändå den högsta eller den höga lägsta nivå som finns i Djurgården.
Ja, jag var nog beredd på, eller trodde nog under slutet där, att det skulle bli 3-1 snarare än 2-2, för de kändes skarpare i chanserna som dök upp. Men då fick ju liksom Selmani till slut, han tog ett korrekt avslutsbeslut, vilket han inte gjorde i första halvlek, han hade för många tillslag tyckte jag i boxen och liksom inte hade den här avslutsinstinktsreflexen. Det hade han ju verkligen nu när Amo vann nickduellen Elliot Cech. Selmani beskrev ju det efteråt mycket roligt. Han sa att han egentligen inte tänkt vända sig om. Det var liksom ingen idé, för att det fanns möjlighet på kartan att Amor skulle vinna den här nickduellen. Sen vände han sig om och då såg han fan, jäveln är ju högst upp liksom. Och nickar han ner bollen och dunkar han dit den liksom i ren chock, mer eller mindre, menade ju Selmani.
Ja, men jag tycker också en annan grej som var intressant som kanske sa lite om matchen, det var ju att Hammarby fick Vittri att vara mer av en försvarare än en anfallare, om du förstår vad jag menar, på sin kant. Ludvigsson är ju en jävel, alltså rent defensivt arbete på att stänga kanten, på att hålla koll på sin ytterback liksom, samtidigt som man orkar utmana offensivt. Så att det är ju viktigt mot Djurgården att man lyckas se till så att Vittri inte blir den här spelfördelaren längs högerkanten / assistgören / målgören.
I övrigt så känns det väl kanske som att de börjar bli lite slitna då, som sagt, Djurgården där. Nu fick de ju sin målvakt då långt skadad eventuellt också, Vasutin där som ju drog, vad fan drog han egentligen? Drog han ljumsken eller framsida eller baksida eller fan var det?
Jag vet på att att det är en längre period borta liksom.
Ja, och det beskedet kom ju då liksom, och så har du då Uno Larssons genomtramp där. Däremot Niklas Bärkroth då, som också blev utbytt i paus, för de gjorde ju 3 byten. Målvakten hade ju gått ut, Vasutin gick ut under matchen, Uno Larsson gick ut i paus, båda de på grund av skador då. Och då tar de alltså och gör ett tredje byte, ett taktiskt byte också på Bärkroth, för de tycker att han är för svag mot Amo, och sätter in Radetinac som ju emellanåt spelar ytterback också. Vi satt ju och funderade lite på det här, vad är det som har gjort att de fick bättre koll på Amo egentligen? Var det bytet eller var det att Magnus Eriksson tog en hade lite mer ögon i nacken där över? Jag tror det var en kombination av det där. Men man får ju säga att det där är ett bra byte då, för att fast det är ju, alltså har du fått göra 2 byten i paus, då är det faktiskt inte helt givet att du använder det till byte, särskilt inte i ett tufft derby när du har spelat liksom tre matcher på vecka. Men de väljer ändå att göra det här taktiska bytet också då, genom att ta ut Bärkroth. De får en effekt på det, för att de tar bort Amom ur matchen helt enkelt. Nu räcker det inte till seger, men ändå ett bra byte måste man kunna konstatera, som att det är allt för färgade av resultatet.
Nej, men angående Amom var det ju oerhört första halvlek såklart. Framförallt i anfallen då, delaktig i målen, men i andra halvlek så var han ju nästan bättre i första halvlek ju. Jag frågade ändå, för att jag menar, han visar ändå så pass mycket, han visar så pass många glimtar av en så nästan sinnessjuk hög nivå i sitt spel ju. Det, så är det ju. Frågade Jansson, har de fått något konkret bud? Han säger nej, vi har inte något konkret bud och vi vill i grunden behålla honom hela säsongen liksom. Var hans slutsats. Tror du det? Tror du att de vill behålla honom, eller tror du de vill smida när järnet är varmt och sälja i sommar?
100% sälja. Helt övertygad om att de vill sälja honom. För att det rör sig om sådana pengar. Mm. Det är klart att säga så. De trissar ju upp det nu och ser vad de kan få. Jag menar, här talar vi om stora pengar. Mm. Vi talade om 100 miljoner för Bergman Johannesson förra året. Talar vi om 100 miljoner för Isak Bergman Johannesson förra året, så finns det ingen anledning till att vi inte ska tala om liknande nivåer här.
Ja,
nu är det möjligen då...
Vi kanske pratade för mycket förra året.
Ja, det är möjligen att vi vred till det lite för mycket där, och med hjälp av Jonathan Levi som backade upp det här också. Att det kanske inte var så mycket där. Men, och sen, jag vet inte, nationalitet och EU och allt det här liksom.
Ja, det spelar ju in för det har ändrats
lite
nu.
Kan ju spela in då, men jag menar, det här är ju en landslagsman såklart. Garanterat då för Nigeria på sikt liksom. Så att det är inte säkert den diskussionen. Så att jag menar, jag tror att de kollar väl när han säger sådär att vi har inte fått något bud och vi inte säljer. Det handlar ju bara om hur högt kan han pressa upp den här prislappen. Pressar han upp den över 50 miljoner, ja det är jag övertygad om. Pressar han upp den över 70 miljoner, inte alls omöjligt. Pressar han upp den i närheten av 100 miljoner, som sagt, talade du om 100 miljoner och Isak Bergman Johannesson i fjol, så finns det ingen anledning att vi inte ska göra det om Amo i år.
Ja, jag skulle säga att jag tycker att allting över 50 miljoner är otroligt bra liksom, sett till vad de själva har lagt på honom och så vidare.
Ja, det är klart att det är. Det här är på en nivå som är enorm alltså. Mm. Han är så ung och han har såna här egenskaper.
Ja, men det är ju liksom farten med bollen, bollkontrollet, rycket som är på en nivå som redan nu är långt över allsvenskan. Just det den delen av spelet.
Ja, och så vann han ju nickduell mot Elliot Kjell, får man inte glömma, fastän han är en tvärhand hög. Utöver det då, Lagerlöf, Thomas, Djurgårdens tränare, hade ett av årets svagare utspel då på presskonferensen. Han menar att det var för mycket fokus på målskyttar i Sverige. Jag vet inte om han har följt den internationella fotbollen de senaste 120 åren, men ganska mycket fokus på målskyttar där också. Resultatet 2-2, känslan utifrån det då, om man ska ta något större perspektiv på själva resultatet i den här matchen, så är det väl ändå så att vi i vårt sista avsnitt för vårsäsongen nästa vecka kommer ju få återkomma till Djurgårdens succévår.
Så är det.
Nästan oavsett hur det går i sista matchen mot IFK Göteborg. Men allt talar väl för att det är ju inte en match de kommer förlora. Och då talar vi om en väldigt, väldigt stark vårsäsong för Djurgården som vi kan summera i nästa avsnitt. Samtidigt så måste jag säga att det känns som att Bajen har nog varit lite plågad av det här coronautbrottet som de åkte på där. Det har nog liksom legat dem lite i fatet. Jag tycker att det går åt rätt håll för Hammarby, även om det då liksom blir 2-2 i den här matchen. Så ja, man får en känsla av att det finns mer att ta där.
Jag tänkte på det du sa om det årets svagaste utspel. Han sa väl det att man skriver om målskyttar för att det ger klick, va?
Ja, precis.
Ska du ta med dig den lärdomen till GP, så att höj upp trafiken där framöver.
Ja, problemet är ju att klick har inte varit intressanta i journalistiska sammanhang sedan 2012. Det måste ju Lagerbäck ha missat. I alla fall inte på en tidning som den vi jobbar på, eftersom det rör sig av så stora tal. Så att vad man eventuellt kan dra in i klickväg på en artikel om att Kalle Holmberg inte har gjort mål, det kan man ha och mista. Utan det man framförallt ägnar sig åt det här är att göra så initierad journalistik så att man kan ta betalt för den. Vilket vi har lyckats ganska bra med på plus, får vi väl ändå säga. Den allsvenska publiken verkar i alla fall uppskatta betaljournalistiken vi gör här. Om du tar något mer om derbyt, Boman. eller om Lagerlöfs utspel. Jag har ju bjudit in honom till redaktionen här, ett studiebesök nästa tisdag. Kommer han så får han gärna vara med i podden. Får se om han dyker upp här. Han är inbjuden tisdag klockan 10.00 då vi ska spela in det sista poddavsnittet för vårsäsongen. Vi ser med eller utan Thomas Lagerlöf. Kanske tar han med Kim Bergstrand också. Blir vi fyra i studion.
Ja.
Det blir spännande. Men vi lämnar då Djurgården, Hammarby, derbyt, Stockholm och åker till Göteborg.
Mm.
Där Häckens kräftgång fortsätter. Jag vet fan om de fortsatte i Göteborg i och för sig. Var det, mot, det var bortaplan mot
Mjällby borta, Sandvallen.
Va? Så att, ja, det var där nere i dina trakter då de, de återigen tappade poäng då trots ledning. Så. Men det har hänt mer sen vi pratade om Häcken. Senaste vi sa om Häcken, det var ju att vi gav Andreas Alm tre matcher till. Sen så tappade de 2-0 mot Örebro. Och vi bara sätta nytt papper i maskin. Alm måste gå. Inte ens i Häcken liksom klarar man så här svaga resultat. Så att han fick bara en match till av oss innan vi tog fram den stora sågen. Och mycket riktigt, ett par dagar senare så var han ju inte sparkad. Men han var i en annan klubb. Vilken klubb var det? Odense. Och hade skrivit på för dem. Och vilket ju underlättade för alla parter där. Han behöver inte ha i något CV att han har blivit sparkad. Det blir liksom ingen avtalsdiskussion om för Häcken och förhålla sig till med ekonomi och så här, att man ska ersätta en sparkad tränare. Så att det var väl en jättebra lösning för alla parter här. Och ja, som sagt, inte ens i Häcken överlever man ju två poäng på sex matcher.
Vilken elegant lösning. Alltså det är otroligt sömlös lösning att inte sparka en tränare utan att han hitta ett nytt jobb liksom, så bara haka i varandra. Det var,
men jag vet varför jag tror att det blev så.
Nej.
Jag tror att han har varit där han har varit där i nästan fyra år. Mm. Det här är fjärde året.
Mm. Han visste det.
Han det är klart som fan att han, det var inte så här. Det gick ju inte till så här. De ledde med 2-0 mot Örebro i 78:e minuten. De tappar 3. Han slår en signal till Odense, eller Odense slår en signal till honom, Kjell Alm. Utan det är klart att det här har ju pågått. Mm. Det här har ju pågått. Det här har ju kanske pågått sen i vintras till och med, skulle jag våga gissa på. Just av den anledningen, inte för att han misstänkte att Häcken skulle gå dåligt, utan han kanske hade slutat efter den här säsongen även om Häcken hade vunnit Allsvenskan.
Mm.
Vad vet jag. Mm. Han har, fyra år är lång tid i den här branschen. Det är inte så jäkla många som är i fyra år. Visst, nu har Häcken, hade de ju Gerhardsson i 100 år liksom. Men jag menar, Gerhardsson, visst, han tog cupguld 2016. Kanske borde han gått efter 2013 när de rasade.
Mm.
Så att ja, vi önskar Andreas Alm all lycka i Odense där. Det är lite svårt att peka ut ansvaret exakt vad det är som har gått fel i Häcken när typ allt verkar ha gått fel där. Men när allt går fel, jag menar, då faller ju ansvaret på tränaren. Det är ju inte svårare än så.
Nej, allt man kan säga där är ju att det finns ingenting att skylla på. Det finns ingenting att skylla på. Ja, de hade mycket sjukdomar och skador under försäsongen, men de har haft en tillräckligt bra trupp under hela den allsvenska säsongen att resultaten är oacceptabla. Så. Och de har så pass bra backlinje och mittfält och anfall, så att nej, det finns ingenting att skylla på. Och målvakt.
Däremot är det ju trist. Det är ju en karaktär, ja, profil och en givetvis skicklig fotbollstränare måste man ju säga också. Det handlar ju inte alltid om det. Jag menar, tränare sparkas ju sällan för att de är för dåliga. De här tränarna får ju ett nytt jobb, utan de får ju sparken av olika anledningar för att det kör ihop sig, eller i andra klubbar för att supportrarna har de kraven och klubbledningarna är för svaga och kan inte stå emot och man sparkar i onödan och så här. Men som sagt, fyra år lång tid och det är inte så ofta man de är så mycket längre än så att det är väl egentligen inga konstigheter. Vi önskar Alma lycka. Det är synd att tappa den profilen i för oss som jobbar med media. Mm. Alltid roligt att ha att göra med. Roligt vet jag inte, men i alla fall intressant. Och han kommer säkert tillbaka en vacker dag till våran kära serie. Då är frågan, vem ska ta över? Den som är på allas läppar är ju Jens Gustafsson. På alla släppar utom Per Bomans.
Ja, nej, men när jag tog upp det här i en sån här allsvensk panel som vi gör för några dagar sedan, då sa du så här till mig: ja, Boman, grejen med dig är att du fokuserar ofta på de små sakerna. Jag är ju tvärtom en sån som fokuserar på de stora sakerna, de stora skeendena. Och du har ju en poäng i det, men jag har gått runt och stört mig en del på Gustafsson sista tiden. Den här, ja, för att citera mig själv, tröttsamma och svåråtkomliga Greta Garbo-auran han odlat stinker av osäkerhet, tycker jag då. Och jag känner det att Gustafsson har blivit en oattraktiv manager slash tränare på vissa sätt sista tiden. För jag tycker att han har hanterat det här avskedet från Norrköping ganska svagt även under den sista tiden han var där. Jag tycker perioden efteråt har också varit det märkliga intervjuer där han egentligen inte säger någonting, och jag vet att det inte har så, inget, väldigt lite att göra med hans kvaliteter som tränare eller manager. Det här är han bevisligen väldigt, väldigt bra, men jag upplever att han har hanterat de här situationerna ganska svagt liksom. Jag vet inte, jag känner i alla fall att han har gått ner ett litet steg på stegen över de mest attraktiva managerna och tränarna, men jag förstår att det är en bisak.
Ja, jag tror ju alltså jag säger inte att du har inte fel, alltså din iakttagelse och din bedömning är ju korrekt, men jag tror att betydelsen av den, jag tror det inte finns en fotbollsspelare i Sverige som bryr sig om det där exempelvis. När de får Jens Gustafsson som tränare, om någon nu får det, så tänker de inte, fan den här jäveln har inte pratat bra i media på länge. Nej, de skiter fullständigt. Och jag tror liksom att klubbledarna inte heller nödvändigtvis i Häcken lägger så jäkla stor vikt vid det där. Det är möjligt så, men de kommer i alla fall givetvis, som du själv är inne på, lägga mycket större vikt vid vilka eventuella fotbollsmässiga kvaliteter han har än hur han då kan sälja klubben. Liksom.
Det är någonting med liksom att han upplevs som lite ängslig, tycker jag. Jag vet inte, kan man vara 100, kan han vara en helt annan människa framför gruppen, liksom, framför spelarna? Det är möjligt att han är en helt annan person.
Han för matcherna var han skriker.
Ja, ja. Ja, men det har ju du illustrerat. Ja, att det där gör man ju inte, det gör man ju bara för sin egen. Man är
ja,
sin
eller
egen
för
att
nervositet. Ja, precis. Då. Och det, jag menar, det kan man väl vara om det är viktigt för honom. Jag är inte säker på att det nödvändigtvis är negativt heller. Däremot kanske det kan bli jobbigt i längden för så. Det finns ju tränare också som, jag menar, det är möjligt att det där med skrikandet, så att det blir jobbigt i år två och tre, kanske framförallt då för en spelartrupp. Liksom. Det är ju lite som Jörgen Lennartsson, han är väl det bästa exemplet. Jörgen Lennartsson är ju alltid hur bra som helst första året. Det är för att Jörgen Lennartsson är en människa som pratar otroligt mycket. Han pratar ju sönder spelarna, men inte första året, för att jag menar, då går det fram. Men om du har en samma grupp i x antal år, då går det här in genom ena örat och ut genom andra. De orkar inte höra på honom. Vi gjorde ett experiment med Jörgen Lennartsson en gång, jag och Bank. Vi ställde en fråga till honom, var när han var förbundskapten för U21-landslaget. Så ställde Simon en väldigt öppen fråga till honom, hur tror du det går i matchen eller något sånt. Och sen liksom så satt han igång och pratade, och vi klockade svaret och vi skrev sen ut hela svaret på, jag tror det var på min blogg. Det var ju så långt, det fick inte ens plats på en blogg. Och då är ändå utrymmet, det är ju obegränsat utrymmet på en blogg. Det var alltså sida upp och sida ner. Det höll på hur länge som helst det här svaret. Det var enormt många ord. Det var en bok, det här svaret, på den här enkla öppna frågan. Hur tror du det kommer gå? Så att han pratade väldigt mycket. Han skulle passa bra i den här podden där det handlar om att prata mycket. Men nu är han fotbollstränare. Och som sagt, första året brukar det gå bra. Andra året blir det för mycket. Det kan väl kanske vara som Jens Gustafsson skrikande, att det där efter ett tag blir ett problem. Jag tror inte det är ett problem i början.
Det som är intressant med Jens, för jag tror ju också att han är den stora favoriten att få det jobbet. Och jag tycker också att det i grunden har varit ett bra val. Sådär. Men jag, i Andreas Sundbergs intervju med honom, jag menar, Sundberg kämpade tappet med mycket frågor och så, och Gustafsson svarade inte så intressant alltid, men han svarade väldigt intressant på en fråga, och det var ju det här med vad han väntade sig för typ av jobb framöver, och då ville han hamna i en klubb där han skulle vinna. Han ska vinna med nästa klubb liksom. Det ska vara en klubb som går för att vinna titlar, för att vinna guld liksom. Och det är det han måste vara med och göra nu, för det har han inte gjort så där.
Ja, på tiden att Häcken vinner någonting.
Ja, och det är ju det just då.
Nej, precis. Och det har de ju en chans
till. Ja, precis. Så cupen är ju absolut, det är ju viktigt så. Men det är ändå det är klart att det passar ju bra i Häcken, men blir också ganska stor press på han om man ska, för menar, tar man över Häcken då inför nästa år blir det väl, då får han vinna guld då.
Han tar väl över dem i uppehållet här.
Ja, precis, men menar, man kan ingen kan vänta sig redan i år att det ska lyckas då, men året efter.
Nej, ja, absolut. Då får Häcken vinna 2022 istället. Nej, jag tror nog det blir Gustafsson ändå. Känns så. Jag slänger in ett annat intressant namn här. Höra hur du ställer dig till det. Vi har ju en för detta storspelare som förvisso inte har lyckats så bra i sina svenska klubbar, men ändå ett aktat namn internationellt. Nu har det varit spekulationer om att han är på väg att få kicken från Barcelona. Och då förstår ju alla att det är Henrik Larsson jag pratar om. Vad tror du om Henke till Häcken? Henke på Hisingen?
Jag tror inte på det. Det jag tänker på framförallt med Henke, det här låter ju cyniskt så att ni får ursäkta mig på förhand då, men det här, ni vet ju allihopa när de åkte ur och Henke gick ner i sån här matrix-ställning eller liksom boxställning mot de här huliganerna som gick in på planen. på något sätt så den insatsen han gjorde på planen där, vi liksom den här rakryggade insatsen han skulle mota tillbaka folket eller de här huliganerna då, det sminkade över hans väldigt dåliga säsong som tränare. Alltså hela diskussionen efteråt blev ju bara att liksom, hur fan kan man göra så mot en lokal hjälte som Henke, liksom, att han ska behöva stå och mota tillbaka huliganer. Och det var rimligt att det blev det, men det, skäl till att det gjorde också att hans riktigt svaga säsong som tränare med ett ganska bra spelarmaterial helt kom i skymundan. Han var underkänd det året som tränare. Direkt dåligt tycker jag han var med sitt spelarmaterial. Så, och det tycker jag bara försvann också liksom lite. Så att, jag tycker han har väldigt mycket att bevisa som tränare.
Det har han absolut. Jag lever dock i övertygelsen om att tränaryrket är ett erfarenhetsyrke. Och Henke Larsson må vara tjurskallig emellanåt, men jag tror att även han lär sig en hel del. Och han måste ju rimligen ha hämtat ett par lärdomar från den här tiden han har varit i Barcelona. Och så. Jag hade tyckt det var spännande att se Henke Larsson ta över Häcken, även om man som sagt tror att det blir då Jens Gustafsson. Därmed lämnar vi den Göteborgsklubben och går till en annan. Det är vårt sista ämne för dagen. IFK Göteborg ska det handla om då. Du som sagt satt rubrikerna i det här körschemat, och punkt 6 här är mycket rak och tydlig. Ska Roland också gå? Nej för fan, har du skrivit här då. Och den är ju kraftfull, men Rolle brukar vi säga, men här är han Roland då. Rolle Nilsson, nej för fan, han ska inte gå. Det, jag håller i för sig helt med om din analys där. Alltså,
jag kan säga så här, jag citerade ju dig när vi gick igenom vad vi skulle prata om i podden, så det var egentligen det var min take på vad du skulle säga. Helt enkelt.
Ja, men jag får läsa det då, nej för fan. Nej, men man kan inte hålla på och sparka tränare hela jävla tiden när det går knackigt liksom. Alltså någonstans så måste det ju, det måste ju finnas lite tid åtminstone. Jag menar, nu tog han ju och gjorde en bra avslutning på förra årets säsong. Där räddade ju då Blåvitt kvar, får man ju ändå vara ärlig och säga, det året. Och, nej, jag tycker liksom IFK Göteborgs start i år, den har inte varit bra, men den har inte varit underkänd, utan den har liksom det är ju någonstans ett mittenlag. Alla har ju tippat dem 8, och även om man ska bry sig om tips, så har ju vi, när vi gjorde våra liksom lagdelsbedömningar och så placerar vi också Blåvitt på en 8:e plats liksom. Och det är väl någonstans där de ligger. Nu mötte de liksom Sirius som vi har på en 9:e plats eller 10:e plats i samma bedömning då, och då var det oavgjort då. Så att nej, jag tycker det vore väldigt konstigt, helt orimligt faktiskt, gentemot vad man skickar för signaler och så här, att kicka tränarna. En sak ifall Blåvitt liksom ligger i indragna i bottenstriden framåt hösten här, och när de har fått hem Marcus Berg och Oskar Wendt då möjligen, men förutsatt att det inte fullständigt har skurit sig med spelarna och att det liksom pågår någon form av myteri inne i gruppen där, att de lite tål Roland Nilsson. Men sådana signaler har ju inte jag fått i alla fall att det ska handla om.
Nej, tvärtom så har ju det här liksom orosmomentet som ändå var Hossa Majesh liksom, han har ju liksom neutraliserats på något sätt av Rolle.
Alltså, han har hanterat Hamsik bra också, ja. Liksom, även om det liksom, man kan ju undra då om de här avtalen liksom, när man har funderat lite på position och sånt. Han borde användas högre upp i plan, men det har han väl också gjort. Många håller ju hans mål här då mot Sirius när han dunkar in sitt första allsvenska mål, Hamsik, som årets mål då. Även om du hade en liten annan take på det här.
Ja, det är givetvis en slags motvallsanalys som kanske lite väl giftig, men jag kände trots allt att han var så jävla ogenerat lycklig över det där målet. Jag fattar att även en världsspelare som har gjort allt behöver bekräftelse, jag förstår det. Jag menar, han ville ju såklart visa att han är en riktigt bra spelare även i Allsvenskan, och det var ju ett otroligt mål, så han ska vara nöjd med det. Men när man trots allt har tappat en seger som de gjorde, då kände jag att han var lite för glad över sitt mål. Jag tycker nog han borde sagt, det var ett riktigt snyggt mål, men jag har svårt att glädja mig över det eftersom vi inte vann matchen och inte har vunnit på länge. Jag kände ändå kanske att...
Det är intervjuerna efteråt du reagerar på, eller inte firandet? Eller
nej, det är tv-intervjuerna efteråt. Ja. Och jag inser även, det som du sa tidigare, Boman, du fokuserar på de små sakerna och jag fokuserar på de stora sakerna, och det här är ju uppenbarligen en väldigt liten sak. Men jag noterade ändå det, och det var... Jag vet inte, lyssnarna får döma mig ifall det är något som var värt att notera eller inte.
Nej, Men det är också din styrka här i podden, Bo. Man har fokuserat på de små sakerna. Då hade vi varit klara på 5-10 minuter varje gång. Nu har vi suttit i 1,5 timme här snart, känns det som. Mm. Så att, om du inte har något mer om... Eller vad säger du förresten? Vad tycker du om roller där? Ska det börja dras upp någon diskussion om att roller måste avgå? Är inte det liksom alldeles för tidigt och alldeles huvudlöst helt enkelt? Även om det kan bli så i framtiden givetvis. Men resultatmässigt är de inte i den, ska de inte vara i den debatten.
Jag låter GPs nya kronikör ta hand om Roland i någon gång i augusti, september 2021, så får vi se hur han hanterar Roland.
Mm. Jag får ta med mig den då helt enkelt och se vad jag gör av den passningen medan du kämpar på här då med Stockholms media. Och har du inget mer om den matchen då eller om Rolle än att lämna över ansvaret till mig, så kanske vi ska stänga butiken för idag.
Ja.
Bra, då tackar jag dig Per Boman som var här med dina kloka åsikter och synpunkter som vanligt. Jag tackar alla er som har lyssnat. Den allsvenska podden är tillbaka nästa vecka. Nu blir det The Village Stompers med Washington Square.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.